Nåd, barmhärtighet och frid vare med oss från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, i sanning och kärlek. Idag har vi igen glädjen att få fira påskdag. Förra påsken så befann jag mig med min familj i Sydafrika och nu var det uppståndens fest där också. Men nu är det en stor glädje att få fira denna den kristna kyrkans finaste fest tillsammans med den egna församlingen. Idag är det en glädjens dag för hela den kristna kyrkan, eftersom vi får fira den största händelse som har inträffat sedan världen skapades. Om vi skulle fråga människor i vår vardag vilken händelse som de anser att är det viktigaste i världshistorien, skulle vi kanske få olika svar. De skulle kanske säga att det var den första månlandningen, när människan tog sina första steg på månen. Någon amerikan skulle kanske säga att det är den amerikanska revolutionen, eller någon fransman, den franska revolutionen. Eller andra världskrigets slut, när Nazi-Tyskland besegrades, eller sen när Berlinmuren föll. Men från ett kristet perspektiv är Kristi uppståndelse från de döda något alldeles speciellt. Den händelsen har så stor betydelse för oss människor, både med tanke på livet här, och framförallt med tanke på evigheten. Och därför sjunger hundratals miljoner kristna till Jesu ära denna söndag. I Johannes 20 kan vi läsa om när lärjungarna var samlade bakom stängda dörrar och Jesus plötsligt stod livslevande mitt ibland dem. Då sägs det, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Det kan man verkligen förstå. Även om Jesus gång på gång hade förutsagt vad som skulle hända i Jerusalem de här dagarna, så hade de inte förstått det. När de såg Jesus korsfäst och begraven, så trodde de att allt hoppade ute. Och kanske de då tillsammans funderade hur de så på ett så obemärkt sätt som möjligt skulle kunna bege sig tillbaka till Galileen och fortsätta det liv som de lämnade efter sig när de följde Jesus. Han som de nu hade följt i 3 år var nu död, och det Guds rike som de hade blivit utsända för att förkunna såg ut att ligga i ruiner. Där de skulle predika att Guds rike är nära, men nu var det inte längre nära, nu var det begravet. De hade fått bevittna hur Jesus, som de hade trott på och bekänt vara Messias, Guds son, dog den värsta död som en människa kan dö. Men tidigt på påskmorgonen kom några kvinnor till lärjungarna och påstår att graven var tom. Och de hade sett änglar vid graven som hade sagt till dem att Jesus lever. Där kan vi läsa om hos Lukas. Men det står om lärjungarna, men de tyckte att deras ord var nonsens, tomt prat, och trodde inte på dem. Petrus och Johannes sprang i alla fall väg till graven för att själva se efter hur det förhöll sig, och de fann att graven var tom. Johannes berättade själv att han gick in i graven, han såg linnebindlarna ligga där och huvudduken ihopvikt på en annan plats, och han skriver, han såg och trodde. På kvällen samma dag, den första veckodagen, kom Jesus till lärjungarna när de var samlade, de hade låst in sig. Och vid det tillfället var en av de 11 inte med, Thomas. Men när han kom hem så säger de andra lärjungarna till honom, vi har sett Herren. Thomas svarar, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Vi känner till hur historien fortsätter, att Jesus 8 dagar därefter uppenbara sig, och den gången är också Thomas hemma. Jesus vände sig genast till Thomas och ber honom sticka fingret i hans sår och i hans sida. Tvivla inte utan tro. Thomas utbrister, min Herre och min Gud. Sedan säger Jesus några ord som vi ska begrunda en stund idag. Det får vara som temat för denna predikan, eftersom det i allra högsta grad berör oss som nu firar påskdag nästan 2000 år efter att denna händelse utspelade sig. Jesus säger, du tror därför du har sett mig. Saliga är de som tror utan att se. Thomas och de andra apostlarna var ögonvittnen till Jesu uppståndelse. Det var detta budskap som de framförallt blev sända att predika för världen. Men hur ska man förstå orden om att Thomas tror efter att han har sett Jesus? Var det inte snarare så att Thomas visste då att Jesus hade uppstått? Han hade ju sett Jesus. Han hade sett hans genomborrade händer och fötter, precis som de andra apostlarna. Till exempel Petrus, som frimodigt predikade i Jerusalem med början från pingstdagen, säger så här: livets första döda är ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Det var inte så att apostlarna bara trodde att Jesus hade uppstått. De visste det. De hade sett honom. De hade fått vara med honom i 40 dagar efter att hans uppståndelse. När vi människor idag tar del av deras vittnesbörd genom Nya testamentets skrifter, så kan man rent mänskligt sett inte veta om hur det förhåller sig. Vittnar det sant eller falskt? Men apostlarna själva visste hur det låg till med den saken. Och när Jesus säger till Thomas: saliga är de som inte har sett men ändå tror, så menar han: saliga är de som under hela historiens gång kommer att lita på ert vittnesbörd, att det talar sanning. Genom detta vittnesbörd ska de bli frälsta. Detta är en aspekt av att tro, att hålla något för sant, för helt visst. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Denna övertygelse hade inte Jesu lärjungar ännu när kvinnorna kom och berättade vad de hade sett vid graven, och inte Thomas heller innan han fick se Herren. Petrus och de andra ansåg det vara nonsens. Men Petrus fick själva se den uppståndne, och han skriver cirka 30 år efter uppståndelsen i början av 60-talet efter Kristus: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Med dessa ord börjar Petrus sitt första brev. Han skriver till de kristna i mindre Asien, till kristna som själva inte hade fått se det som Petrus hade fått se, men som dock trodde. Petrus hade själv blivit delaktig av samma levande hopp när han såg den tomma graven och när Jesus uppenbarade sig för honom och de andra den första påskdagen. Det hoppet gällde ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, eftersom det finns i förvar i himlen. Oavsett vad som händer här så finns det arvet kvar. Ordet arv eller arvedel är i Bibeln mycket ofta förknippat med landet, i Gamla testamentet med Kanans land. Men vi förstår när vi läser Nya testamentet att det landet bara var en förebild av den verkliga arvedelen, det himmelska Jerusalem. Petrus fortsätter: var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mera värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Sedan säger han något som kanske för hans egna tankar tillbaka till den där konversationen han hörde 30 år tidigare mellan Jesus och hans medapostel Thomas. Honom, det vill säga Jesus, älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Att jubla i obeskrivlig himmelsk glädje, är det inte något som den gör som är salig? Som är salig eftersom han eller hon litar på apostlarnas vittnesbörd om att Herren lever. Att älska Jesus utan att ha sett honom ser något ytterligare om vad tron är för något. Skulle det bara innebära att man håller något för sant så där i största allmänhet, så skulle det inte väcka någon större kärlek i den som tror. Om Jesus genom sin död och uppståndelse skulle ha frälsat alla andra människor utom jag, varför skulle det väcka någon kärlek i mig? Men tron tillägnar sig frälsningen för egen del. Jesus dog för mig, han uppstod för mig. Därför är en sann kristen tro aldrig bara det att man är övertygad om att något är sant rent historiskt, till exempel att Jesus verkligen har uppstått i den här världen där vi lever. Också djävulen tror på Jesus i den bemärkelsen, och han vet att hans tid är kort. Det är en sann tro tillägnar sig allt det som Kristus vann med sin seger. Det gjorde också Petrus för sin del. Han prisade Gud för att han genom Jesu uppståndelse blev född på nytt till ett levande hopp och ett oförgängligt arv som väntar på honom i himlen. Även om Petrus var ett ögonvittne till Jesu uppståndelse, så var också hans tro en gåva, det vill säga hans förtröstan på frälsningen också gällde honom. I den betydelsen av tro är vi alla på samma linje. Tron är inget vi kan ta till oss, utan den är Guds gåva. Petrus skriver lite längre fram i det första kapitlet: ni är ju födda på nytt, inte av en oförgänglig säd, inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Detta de kristna som Petrus skriver till hade kommit till tro genom apostlarnas predikan är en uppfyllelse av Jesu översteprästerliga förbön på skärtorsdagskvällen, då han sade: men jag ber inte bara för dem, det vill säga för de 12, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Tron på Jesus ges alltså genom apostlarnas ord, i tal eller skrift. I Romarbrevet 10:17 skriver Paulus: så kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Och lite tidigare, samma kapitel, förklarar han vilket budskap det är som ska predikas, så att människor tror. Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Det var detta budskap som hade gjort de kristna i mindre Asien så glada att de jublade i obeskrivlig himmelsk glädje. Vi ska nu fortsätta att läsa en liten bit från första Petrusbrevet och knyta an till den gammaltestamentliga texten för denna söndag. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som de skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande sänd från himlen gav er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Petrus skriver att profeterna sökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på. Det var ju inte alltid så klart för dem hur det skulle uppfyllas som de profeterade om. Och dessutom fick de ju bara se en liten del var. Ingen profet fick se alla syner, utan Jesaja fick se en del, Mika en del, Sakaria en del och Hosea som skrev den här gammaltestamentliga texten idag fick se en del. Så tror ni att Hosea till alla delar förstod vad han profeterade om när han genom den helige ande fick orden: kom, låt oss vända om till Herren, för han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Efter 2 dagar gör han oss levande igen. På 3:e dagen låter han oss uppstå, så att vi får leva inför hans ansikte. Precis som Petrus skrev så tjänade inte Hosea sig själv med sin profetia, utan han tjänade oss som långt senare läser dessa ord. På 3:e dagen låter han oss uppstå. Det är ju egentligen lite märkliga ord. Var det inte Jesus som uppstod på den 3:e dagen? Jo visst, men i vår nya födelse blev också vi delaktiga i hans uppståndelse. Paulus skriver i Kolosserbrevets 2 kapitel: i honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har gjort levande med Kristus. Genom vår nya födelse i tron och dopet blev vi förenade med Kristus. Hans död blev vår död och hans uppståndelse blev vår uppståndelse. Därför kan Hosea säga, på tredje dagen låter han oss uppstå så att vi får leva inför hans ansikte. Vi ska ändå återvända till Jesu ord till Thomas. Salig är den som inte har sett men som dock tror. Denna saligprisning är kanske inte så lätt att förstå. Vi kan tänka att det var en stor förmån för Thomas och de andra apostlarna att få se den uppståndne Jesus och att få röra vid honom, få se när han åt, så att man verkligen ser att det här är en människa av kött och ben och inte bara en ande. Då skulle det vara lätt att tro, men hur ska man förstå att Jesus istället kallar den salig som tror, även om han inte här i tiden får se Jesus med sina egna ögon? Har vi någon förmån som Thomas saknade? En anledning till denna saligprisning är att vi som inte har sett men som dock tror har fått bli föremål för ett speciellt Guds ingripande som inte ens apostlarna fick uppleva. Det är att Guds ord har verkat kraftigt i oss som tror på Jesu kroppsliga uppståndelse utan att ha fått se honom. Gud den helige ande har genom apostlarnas vittnesbörd gett oss denna tro mitt i en materialistisk och gudsfrånvänd värld där man rent allmänt anser att tal om kroppens uppståndelse är galenskap. Men egentligen är det inget nytt, för på Bibelns tid så ansågs det vara lika osannolikt att någon uppstår innan tidens slut. Det hände ju ibland att någon uppväcktes, till exempel av profeter eller apostlar eller Jesus själv. Och det väckte förstås stor förundran. Men att någon före den yttersta dagen skulle uppstå för att aldrig mera dö var något annat. Det räknade inte ens fariseerna med, som nog annars bekände sig till uppståndelsen. Men det här betyder inte att tron på Jesu uppståndelse skulle vara irrationell. Tvärtom visar alla fakta på att Jesus verkligen har uppstått. Och många kristna viger sitt liv och att visa människorna detta, att den kristna tron vilar på mycket goda grunder. Ändå har inte Gud verkat tron i oss genom övertygande bevisning om att den mest logiska förklaringen är att Jesus verkligen har uppstått, utan det har han gjort genom evangelium, hans eviga ord. Det är samma under som Gud utförde med Petrus när han uppenbarade för honom att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Då sa den Jesus, salig är du Simon, ditt kött och blod har inte uppenbarat det här för dig, utan min fader i himlen. Salig är du Simon, och salig är den som tror utan att se. En sådan människa är salig som Gud uppenbarar sig för. Vinden blåser vart den vill, du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den går. Så är det med var och en som är född av anden. Gud ska ha äran för att vi idag inte anser att talet om den tomma graven och änglarna är tomt prat, utan att vi klamrar oss fast vid det och sätter vårt hopp till det. Det här är en möjlig förklaring till denna saligprisning som Jesus säger. Salig är den som inte har sett men dock tror. Jag tror dock att man hellre bör tolka Jesus med det här, om detta. Så det egentligen är förutsättningen för att bli frälst, i alla fall under normala förhållanden. Den som blir salig måste nöja sig med att klamra sig fast vid Guds löften i Bibeln och inte räkna med övernaturliga uppenbarelser. Och så har det egentligen alltid varit i Kristi nåderike. Också gamla förbundet. Gud har gett sina löften, men ofta har den som mottagit löftet inte med egna ögon fått se det gå i uppfyllelse. Precis som Hosea i dagens gamla testamentliga text. Han fick inte heller se det hela sin profeti gå i uppfyllelse. Även om en del gick i uppfyllelse under hans samtid. Att Gud straffade folket och sen gav dem lindring. Det här är också temat i Hebreerbrevet 11. Där författaren räknar upp ett antal gudsmän i gamla testamentet. Abel, Henok, Noa, Abraham och så vidare. Och sen konstaterar författaren: i tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de hade lämnat, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem. Om denna stad, detta himmelska hopp, säger Paulus på sin tid: vi lever här i tro utan att se. Också för Paulus, Guds stora apostel, som genom en speciell uppenbarelse hade fått se den uppståndne Jesus, var detta att se, detta med att verkligen med egna ögon få se, ett undantag. Också han fick tålmodigt klänga sig fast vid Guds löften, och han skriver i Romarbrevet 8: i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthållet. Det är saligt att få tro på den uppståndne Jesus och att få vänta på hans andra ankomst. Vi ska tacka Gud idag för att vi gör det. Så tro dig salig idag, du som inte har fått se, men som ändå tror på den uppståndne. Jesus saligprisning gäller dig. Jesu förbön på kärtorsdagskvällen gäller dig. Och Jesu löfte gäller dig: ja, jag kommer snart. Då ska vi få se honom sådan han är. Amen, kom Herre Jesus. Låt oss be. Tack kära himmelske Fader, för att du har gett oss tro på din son, vår Herre, och på hans ställföreträdande död för oss syndare, och på hans uppståndelse och seger över döden och djävulens rike. Hjälp oss att vara trogna budbärare om dessa goda nyheter för en värld som verkligen behöver detta hopp idag. Detta ber vi i din sons Jesu Kristi namn. Amen.